Hey, I'm Ryan Reynolds.
Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass f-. So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month.
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Fan, jag hatar min jävla iPhone 10 nu så mycket så jag vill döda den.
Ja, men gör det då.
För att plötsligt när micken här rullar på så blir man ju stress, då bygger man ju stress plötsligt. Ja. Och då ska jag spara en skärmdump från min telefon.
Ja.
Och då plötsligt är det omöjligt att göra det.
Ja, okej.
Okay. Då ligger den där enfaldiga jävla skärmdumpen bara kvar. Så.
Nu.
Ja. Nu, hej.
Hallå.
Hej Fritzson.
Hej Sparring, hur är läget?
Det är bra faktiskt. Ja. Det är bra. Jag har genomgått en ganska dramatisk känslomässig förmiddag.
Just det, du blev ju överraskad.
Ja. Det var så här att igår så fick jag en stark känsla av att vänta, nu har jag nog kanske tagit på mig lite för mycket jobb. Och i samma veva när jag satt med den känslan så fick jag ett ganska allvarligt SMS från min en av de producenter som jag jobbar med, Linus Torell, som skrev att vi måste ha ett möte imorgon. Jag måste ta en grej med dig på lunchen imorgon. Och då känner jag att nu är det antingen tillrättavisning eller ett nytt uppdrag som jag inte kommer att kunna tacka nej till av någon anledning. Men då var det inte så, utan då var det faktiskt en överraskningslunch med champagne och jättegod mat och en jättefin present. Så att jag blev så himla rörd och glad.
Helt fantastiskt.
Ja, och det var så här, jag behöver inte ha ångest för mitt schema. Jag har inte gjort bort mig, jag är bara älskad. Fantastiskt. Men hela, jag har haft en klump i magen hela förmiddagen över vad ska hända på den här lunchen, vad är det han ska säga.
Men nu i efterhand så går du runt och så här, känner du så här, I'm not worthy, att du har lite dåligt samvete, att du har lite ångest för att du har fått så mycket fint.
Ja, det kommer resultera i jättemånga olika tack, sms och, och jag kommer vara så otroligt medgörlig och trevlig i 2-3 veckor.
Ja men verkligen, verkligen, det var verkligen supertrevligt. Tusen tack för senast. Ja. Så himla, tack snälla, jag blir så himla glad.
Ja, exakt, klockan är 11:15, har jag tackat dig ordentligt idag på lunchen? Ja, och dra till helvete.
En annan kul grej som hände idag, det var ju att jag kom till ditt kontor.
Det var också jättekul.
Ja.
Men det byggde också, för det var innan jag visste den här överraskningslunchen. Så det byggde ytterligare stress på något sätt. Fan Fritt, näst inspelningen är redan här. Men jag har ju det här eventuella avskedslunchen med min chef framför mig. Jag kanske kommer bara gråta under poddinspelningen.
Men det är en bra podd.
Men det var jättetrevligt när du var här.
Jag visste att jag skulle vara på din adress. Men här på den här adressen så är det en massa olika produktionsbolag.
Mm.
Men sen så hamnade jag då på ett möte i en helt annan grej. Med några personer som har ett annat produktionsbolag. Och som en som sitter i samma lokaler som de som du jobbar med.
Ja.
Kanske inte jättespännande för våra lyssnare.
Men man tänker så här, vad är oddsen?
Mm.
Ganska låga odds.
Det är ganska låga odds att ha två killar som håller på med media att vi träffas någon gång.
Ja. Det är inte som att man bara så måste bryta mötet för bara, vad gör du här?
Nej.
På det här produktionsbolaget där jag jobbar. Fan,
vad
sjukt.
Vad gör du, Florens? Så här. Jag är också på semester. Sjukt. Men det är ju lite spännande. Så nu sitter vi då nere på Skeppsbron i företaget som du brukar jobba för, konferensrum.
Ja, ett av de många små samtalsrummen. Mm. Som jag vet är väldigt dåligt ventilerat. Så att det kan bli samma syndrom som i ubåten Nautilus i Jules Vernes En värld som steg ner under havet, där de fastnat under den arktiska isen, att syret blir lägre och lägre och vi blir så här syrebrist euforiska i slutet av avsnittet, för det går inte in någon luft i det här rummet.
Det är perfekt. Det tror jag kan bli bra podd.
Det tror jag också.
Och sen kan det också vara första gången som det luktar av en podd. För att det är så dålig ventilation Det luktar så här gubbsvett.
Ja, vad äckligt det.
Ja.
Riktigt äckligt.
Ja, annars då?
Det är annars är bra.
Ja.
Mm. Jag har ju nu passerat det här strecket 50.
Just det.
Med en veckas marginal här faktiskt, lite mer en vecka och en dag. Och det har allting har gått bra. Jag har varit lite orolig för vad som ska hända om man kliver över det här datumsträcket och alla eventuella, liksom, om man ska få en stark inre reaktion eller sådär. Jag kan känna lite att jag nu plötsligt, som jag har varit inne på tidigare, jag blir så starkt medveten om att det inte är hälften kvar. Att det är typ kanske att jag är 2/3 in.
Att du har 10% kvar.
Ja, det hoppas jag. 10%. Då skulle jag alltså leva i, vad blir det, 5 år till?
Ja.
Nej, det, så kan det bli.
Ja,
och då kan det här bli en jävligt spännande avsnitt att lyssna på.
Ja.
Nej, men jag hoppas väl att jag har 30 år kvar.
Ja, men det tror jag också.
Ja. Men det gäller att disponera dem rätt då.
Verkligen.
Göra rätt grejer. Vi var i Paris på min 50-årsfest. Och när min 50-årsdag och bara med familjen. Och då var jag besatt av tanken på att ha en skrivarlya i Paris. Och det gör
det är väl nästan gratis, va, eller?
Ja, det är ju det. Varför, det är bara att sträcka ut handen och dra in den.
Ja.
Sådär. Men då känner jag så här att det ska nog ske snart om det ska hända. Annars är det inget kul att vara 65 bast och börja liksom att skaffa en lya i Paris och sen börja inreda och fixa stammar och något vettigt badkar och vitvaror.
Ringa le concierge.
Ja, och sen så har man där en sommar när man är 70 och sen får man en stroke.
Just det. Och sen, då kan man i alla fall liksom dö i sin skrivarlya i Paris.
Ja, det vore ju väldigt vackert. Ja.
Men jag börjar genast tänka praktiskt kring det här. Att jag tänker att fastighetspriserna i Paris är liksom Stockholm plus gånger två. Och att du i sådana fall måste liksom lera dig med en massa andra skrivare.
Nej, det får inte hända.
Det får inte hända.
Men Stockholm, ja, det är ungefär Stockholm gånger två. Om man ska vara inne i de arrondissemangen som går från 1 till 9, då är det Stockholm gånger 4 snarare. Men jag tänker kanske lite längre ut mot Clignancourt, alltså utkanten av Paris.
Du tänker helt enkelt ett kontorshotell vid flygplatsen.
Ja, jag tänker att det skulle vara ganska tjusigt att sitta någonstans lite söder om, eller lite norr om Park, Stade de France, i något sånt där, du vet, något av de här riktigt genuina områdena där bara militären går in.
Men jag tänker mig världens deppigaste kontorshotell utanför Orly flygplatsen. Alltså det är inte ens vid Charles de Gaulle, utan ett franskt deppigt kontorshotell. Det är liksom ganska så här plastiga detaljer på allting också. Det är plastiga handtag och
jag kan tänka mig att det är fult, men att folk går runt med entusiasm, därför att det är bara projekt. Så nu ska vi ha en mässa till exempel, och då är det svinmånga väldigt entusiastiska personer, fransmän, som ska ha den här liksom, vad ska jag säga, en vitvarumässa som kommer dit från olika delar av Frankrike, från Bordeaux, från Languedoc och så här, upp för att liksom presentera sina grejer. Alla är som små Jacques Tati-karaktärer som går runt, men det är en deppig kille som bor där, och det är jag, för det är min skrivarlya i Paris.
Men jag kan ju faktiskt tänka mig att på något sätt att du skulle få mer skrivet där ute. För det, alltså, ur tristessen skulle du födas någonting. Men in i Paris så skulle du bara sitta och röka Gauloise och dricka pastis och ha det gött. Du skulle inte få något gjort.
Ja, jag tror faktiskt att du har fel där.
Ja.
Jag har märkt att ju trevligare det är runt omkring, desto bättre blir det. Men det är klart, man kanske blir lite stressad av att nu skulle jag kunna gå upp och titta på utsikten från Sacré-Cœur. Men istället sitter jag här och skriver barnböcker. Det är möjligt att man känner att mycket av ens tid i Paris förloras på tråkigt arbete. Men jag tycker alltid att jag har jobbat väldigt bra i liksom trevliga, gemytliga miljöer. En lång period så hade jag en husvagn på södra Gotland där jag satt och skrev. Det funkar hur bra som helst att sitta där.
Fan, det kommer nya grejer om det hela tiden.
Ja, men det är inte så jävla stort. Det stod en husvagn, en utrangerad husvagn på baksidan av mina svärföräldrars hus. Jag drog in en sladd och så öppnade jag takfönstret för ventilation, och så satt jag och jobbade där.
Men var det som en liten box som du kunde stänga in dig i? Men hur var temperaturen där inne?
Den var väl ganska hög, men framförallt så hade den ju stått året om och det luktade ganska mycket mögel där inne.
Satt du med bara överkropp?
Det gjorde jag säkert.
Och så hade ett par shorts.
Ja, och ett par flipflops av märket Reef.
Intressant.
Som sen faktiskt gick sönder när jag skulle låsa upp barnvagnen. Du vet, man stoppar in flipfloppen bara i den här barnvagnslåset, och så går mitt tågrejen av. Och de här fina Reef-sandalerna var då plötsligt helt obrukbara. Helt värdelösa.
Tråkigt.
Ja. Men jag menar, det är sådana förluster. Man skaffar ett par Reef-sandaler och så dör de. Man skaffar en hund, den dör man. Allt ska dö.
Ja, precis. Till och med den där husvagnen kanske har dött nu.
Den har ju ja, definitivt dött.
Men den finns kvar?
Det tror jag inte. Jag tror att den kördes till typ grovsop, eller en sån här, du vet, så här miljöstation. Och, och bara kördes ner i någon stor container. Liksom.
Men det är synd ändå. Alltså gamla husvagnar kan ju vara fruktansvärt mysiga. Men det är klart att om det är mögel hela, det är inte så trevligt.
Nej, den hade gått, och dessutom så var den ju livsfarlig i trafiken. Vi försökte köra ner till havet någon gång. Och den gick på bara fälgarna och det fanns inga bromsar. Och, nej, det var, jag undrar om det inte liksom typ någon traktor kom och skopade upp den. Och så bara, den kanske ligger bakom någon lada på södra Gotland nu och möglar.
Men det är en ganska mysig tanke att ha en liten husvagn, alltså ha nere på stranden, som en liten badhytt slash kök.
Verkligen.
Det är ju det kanske som de som har husbil och husvagn, det är det de jobbar, så är det så de jobbar. Att de åker ner och ställer sig vid havet och har det lite gött. Ja, jag presenterar det som att det skulle vara något så här helt revolutionerande.
Lyssna nu, svenska folk, lyssna nu. Här är en grej ni inte har tänkt på tidigare. Nej.
Tänk dig att ni kan, om ni har en husvagn så kan ni åka till en vacker plats med den.
Kan det är inte bara husvagnen står kvar på parkeringsuppfarten i Vallentuna där ni bor, utan koppla den på bilen och kör någonstans där det är mysigt och vackert. Där ni kan, då kan ni titta ut över havet när ni vaknar på morgonen. Men kontrollera alltid med markägaren först.
Supertipsar.
Jag tycker det är så jävla schysst när man ser såna här, folk som kommer åka en sån gammal buss. Du vet, de har köpt en buss från 60-talet som är inredd efter konstens alla regler med olika rum. Och så här. Sen så har de också, de kliver ur bussen och så öppnar de en lucka på sidan och där har de varmvatten. Det är så att de har kopplat kylaggregatet till så här, alltid så här, uppfinna Jocke buss. Det är svinmysigt och mycket jobb.
En bekant till mig, eller en bekants bekant, la ut en sån här Volkswagen Caravell på Blocket. Och då blir jag också lite sugen. Det är ju världens enklaste husbil kan man ju säga. Men det finns ju lite trinettkök och det finns ju lite sängplatser. Jag tror att man kan sova typ 4 eller 6 personer. Liksom.
Men om man köper en Caravell så kan man väl egentligen pimpa den. Man kan ju köpa 90 säng. En Sultan 90-säng och liksom ställa in eller...
Ja, det kan man göra. Men det är ju... Det fina, feta är ju liksom att man kan ligga ovanpå varandra så att liksom det blir liksom en sängplats där uppe och sen så är det en sängplats där nere. Så att den är ju, man kan ju bo ganska många i en sån faktiskt.
Vi pratar husvagn här nu, men husbil är ju faktiskt... Det skulle man verkligen ha. Om ni hör att det är ett biljud där så är det min hund Sigrid som ligger och gnager på en tjurmuskel. I ett hörn av det här lilla rummet.
Är det bara tjurmuskler som gäller för henne? Det är bara det som du gör.
Det verkar som att det är det. Ja. Hon gillar ju fågel och nöt. Men inte lamm.
Är det så? Ja. Det? Ja. Men det är ju en finsmakare. Eller så att hon har en väldigt distinkt smak?
Fast jag tror att hon är dålig på att veta vad hon tål. För nu har hon till exempel en diarré. Vilket beror på att hon har livnärt sig på hela dagen igår på såna här torkade kycklingfiléer som man kan köpa på djuraffären. Bryta loss en liten bit och ge den som lockgodis. Men då har vi gett henne ett par hela sådana för att hon ska hålla käften när vi käkar middag. Och då får vi betala genom att de får rännskita.
Så ni får gå tillbaka till torrfoder?
Och ris, kokt ris och sånt där som stannar upp magen på.
Just det. Men du, ni har ingen sån liten blöja på henne då?
Nej. Ja, men hon kniper ganska bra faktiskt. Man hör att hon piper på natten så måste man gå ut. Hon väcker oss. Och så ställer hon så och piper. Och så vill hon gå ut. Då får man gå ut. Det var mysigt. Jag var ute 5 i morse i Grynkvarnsparken. Det var faktiskt jävligt mysigt att gå runt där.
Så är det något så här årsta original?
Jag tänkte så här, kanske blir överfallen och våldtagen här i parken. Årsta original.
Chansen att du skulle bli våldtagen går emot noll, tänker jag.
Jag vet inte.
Eller bara en känsla av att du är så himla stor.
Ja, den är nog nere nära noll faktiskt.
Också att du är så att du är inte så attraktiv.
Jag strulade runt flera varv i parken att det var ingen som våldtog mig alls.
Hello, I'm here.
Ja, bara pyjamasbyxor och morgonrock på mig här i parken.
Finns det några härliga människor här som jag skulle vilja? Nej, vad hemskt. Vad hemskt.
4 meter.
This is Paige, the co-host of Giggly Squad. And I want to tell you about a company that I've been loving, Olive and June. Olive and June gives you
everything that you need for a salon quality manicure in one box. And if you break it down, it really comes out to $2 a manicure, which is absolutely insane. It's also so easy to get salon-worthy nails at home with Olive & June. The difference between how your nails used to look when you did them yourself and now with the Manny system is a complete game changer. The best thing about Olive & June, too, is it's a quick dry. It dries in about 1 minute, lasts for 5 days, and full coverage in up to 1 to 2 coats. Visit oliveandjune.com/perfectmanny20 for 20% off your first system. That's oliveandjune.com/perfectmanny20 for 20% off your first system.
Since 2013, Bombas has donated over 100 million socks, underwear, and t-shirts to those facing homelessness. If we counted those on air, this ad would last over 1,157 days. But if we counted the time it takes to make a donation possible, it would take just a few clicks. Because every time you make a purchase, Bombas donates an item to someone who needs it.
Go to bombas.com/ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. That's bombas.com/ACAST, code ACAST.
Har du lagt märke till att Katarina Frostensons bok K har kommit ut?
Ja, jag har läst om det i media.
Ja.
Ja.
Alltså Katarina Frostenson som var gift med Jean-Claude Arnault som kulturprofilen, hon har ju skrivit en bok nu.
Är de inte fortfarande gifta?
Jo, ja. De är fortfarande gifta. Mm. Jag tycker det, jag har under hela den här perioden undrat hur Katarina Frostenson och Jean-Claude Arnaults äktenskap har mått av den här grejen. Och det tycker jag man kan slå fast bara i recensionerna, att det verkar ha varit en boost för deras relation. Mm. Den här så kallade kulturprofilen-affären.
Mm. De behöver ingen terapi.
Nej, de har ju verkligen funnit varandra, verkar som. Och gått in i en gemensam bubbla av liksom, förvrängd världsuppfattning.
Vi mot dem.
Verkligen.
Skulle du säga att de är 2019s Bonnie and Clyde?
Jo, men det kanske är sant. Alltså, det kanske de är. Alltså, det här, de som på något sätt vågar utmana etablissemanget som Bonnie and Clyde gjorde. Eller bankväsendet som Bonnie and Clyde slog emot.
Kapitalismen i sin förlängning.
Ja, konstigt att det inte blev revolution där faktiskt på 30-talet när Bonnie and Clyde härjade. Det var ju nära, känner man. Mm. Ja, men alltså, jag är otroligt fascinerad över det här greppet att skriva den här boken. Mm. Katarina Frostenson är en av Sveriges finaste lyriker, poeter och akademiledamot sedan tidigt 90-tal. Hon var liksom den heta i akademin tidigt 90-tal. Hon var som när jag var 22-23, då kunde man vara lite starstruck av bara tanken på att man skulle gå till forum och eventuellt skulle Katarina Frostenson vara där och man kanske skulle få syn på henne och kanske dansa med henne. Så hon var lite het liksom. Och sen så har hon ju fallit något enormt i allas ögon. Det har varit ett konsensus runt att Katarina Frostenson är å ena sidan den här bedragna kvinnan, hon som bara stod bredvid och såg sin man sätta på unga tjejer och även den här personen som har ljugit och är som ett offer. Så då har hon skrivit en bok som skulle ge hennes bild av saken. Där jag tycker att hon har fått väldigt mycket skit för den här boken efteråt. Där hon också på något sätt, man förstår att premissen för den här boken är ju att hon inte uppfattar saker och ting som vi har uppfattat dem. Det är liksom grundpremissen. Att hon anser inte att hennes man Jean-Claude har gjort något fel. Hon hävdar med bestämdhet att hon aldrig har läckt några namn till honom eller att hon har brutit mot någon sekretess och sådär.
Påstår hon också att jorden är platt?
Jag tycker att om hon skulle ha gjort det så tycker jag då ska man inte bara så säga att den är rund, utan då måste vi utforska det tillsammans med henne. Det är så enkelt när man ställs inför en sån här bok som Katarina Frostenson har skrivit att bara fördöma. Men jag tycker ändå att man har ett uppdrag att inte göra det. Nu har inte jag läst den. Jag har läst några utdrag ur den. Det var en kompis till mig som satt och läste den. Och bara, det här är det vackraste förnekelsen jag någonsin har läst. För hon är ju fantastisk på sitt språk. Men hon uppfattar ju saker helt annorlunda mot vad vi har trott att man ska uppfatta dem.
Ja.
Det finns ett angående den här texten då som publicerades i DN den 17 november 2017, Madeleine Gustafssons artikel som hon sen fick stora journalistpriset för.
Matilda Gustafsson.
Mm. Skitsamma, då spelar roll. Martina eller Matilda.
Förlåt att jag rättar dig.
Ja, kom igen. Jag skulle vara glad att de publicerade i DN.
Ja, precis.
Lilla hoppan. Nej, men apropå den här texten, apropå de som trädde fram, så skriver de så här, skriver Katarina Frostenson: hur kan de som vill hämnas för att de inte fått de framgångar de tänkt sig, några som är som hämtade ur Vi som vill upp, vara bland ett antal benplockare som vill synas på scenen, ta som vittnen och sanningssägare. Hon är hård alltså.
Verkligen. Men det är hennes försvar är bara att de som har liksom trätt fram och berättat att de har blivit utsatta av Jean-Claude, det är bara folk som är bittra och besvikna för att de inte har uppnått den här framgången.
Ja. Ja. Och det är klart att så är det ju inte.
Nej.
Det är en för samstämmig bild.
Ja, det är det. Men det är alltså, det är klart. Och å ena sidan så vet vi inte exakt vad som har hänt, men å andra sidan så finns det ju liksom en överväldigande liksom mängd bevisning att liksom hur Jean-Claude har uppträtt.
Mm.
Sen om det liksom är så här typ 3 år fängelse uppträtt eller om det är liksom, men det finns ju väldigt mycket bevisning.
Mm.
Och därför så blir ett sånt sätt att skriva det eller att säga det på liksom, kan jag känna oerhört töntig. Alltså det finns något oerhört töntigt i det.
Ja, det kan jag hålla med om. Men samtidigt så kan jag uppskatta att det finns ett temperament i det. Att de kallar de här benplockerskor som hämtade ur Vi som vill upp. Det vill säga unga oetablerade.
Vad är en benplockerska?
Jag undrar också vad en benplockerska är. Det är väl någon som springer efter liksom det är så här efter det
sista. Okej, man plockar ben. Okej,
den lägsta nivån av asätare som kommer liksom när först kommer lejonen och äter upp och sen kommer hyenorna och sen kommer gamarna, sen just kommer benplockerskorna upp, som försöker suga ur märgen ur de sista benen något litet okben som ligger kvar. Det är väl det hon menar. Men jag uppskattar ändå eftersom vi alla ändå vet vad vi tycker om det här, så tycker jag att det är härligt att någon tar en motsatt ståndpunkt.
Ja, och gör lite litteratur av det.
Ja, och gör litteratur av det. Mm. För det är otroligt underhållande.
Ja.
Och, liksom, och sen så tycker jag också att hon är konsekvent sin linje.
Mm.
Hon har ställt sig på Jean-Claude sida som kanske den enda människan, det finns en till.
Ja,
Horace. Horace och
Riddar H
som hon kallar honom för.
Ja.
Det är också så jävla fint att han som har blivit liksom, han har blivit själva symbolen för det här gubbväldet i hennes värld är Riddar H.
Ja. Men det är intressant att hon anser att riddare är något som är ridderskt och chevalereskt.
Ja.
Men riddartiden egentligen var ju mer alltså att man typ våldtog kvinnor. Ja. Alltså så det blir ju lite ironiskt, fast hon fattar nog inte hur ironiskt det är.
Eller? Nej, hon förhåller sig nog mer till ordet riddare som Baudelaire.
Exakt.
Förhåller sig till ordet riddare än verkligheten.
Ja, ja.
Än vad Adam Westlund skulle ha.
Just det, det känns som hon alltid velat veta.
Ja, medeltidsexperten.
Mm. Exakt.
Ja. Och även ordförande i Svenska Långbågeförbundet.
Mm.
Nej, kassör.
Henrik Arnstad är väl ganska aktiv där också.
Han är ordförande.
Alltså Henrik Arnstad, både långbåge och longboard entusiast.
Ja, ja.
Det är faktiskt en av de få, tror jag.
Ja.
Som både kör långbåge och longboard. Han kan lägga sin långbåge på en longboard.
Ja, det har säkert hänt. Ja. Om man ser Henrik Arnstad komma ner för Skeppsbron på longboard med en långbåge över axeln, då vet man att i Kungsträdgården sitter Adam Westlund och väntar med 2 koppar te.
Ja. Men skulle det vara intressant om du och jag gjorde 4 avsnitt av den här podden? Ett avsnitt där vi pratar om Fredrik Virtanens bok. Ett där vi pratar om Katarina Frostenssons bok. Ett där vi pratar om Horace Engdahls bok. Mm. Och ett program där vi syr ihop alla de 3 och hittar gemensamma trender och tendenser i den här bekännelse/anklagelselitteraturen.
Ja, jag är faktiskt jag är inte så nyfiken på Horace bok.
Nej.
Den känns för tunn.
Ja, men det är ju, jag bara, fan vad skönt, det är bara 100 sidor, det är superbra att läsa.
Det är svårt att sjunka in i den på något sätt.
Ja, alltså, nej, så där korta böcker läser inte jag, vet du.
Alltså är den över eller under 400 sidor? Den är 297, skit i den.
Mm, precis. Ja,
400 svårskrivna.
Ja, då läser jag hellre Ulysses eller På spaning efter en tid som flytt igen. För att den här jävla kortprosan, det pallar jag inte. Alltså, fy fan, vilket jävla... Vilken jävla tidstjuv.
Nej, men alltså igår så jag har varit sent på kvällen plötsligt fruktansvärt fascinerad av Katarina Frostensons bok. Mm. Och läste allt som gick att läsa på nätet om den. Vilket inte är så mycket än, för den har precis kommit ut. Och det är bara Expressen som har recenserat den. Det är Jens Liljestrand som såg den. Jäms med fotknölarna. Och sen så växlar snabbt över till SVT Play där en recensent recenserade Horras bok och det var ju en sågning som var ännu värre. Mm. Den var så förminskande och så förjävlig. Så att man förstår att de här två personerna, de ligger liksom, deras aktie är fallande. Mm.
Löysen skrev ju om Horras bok i DN idag.
Ja, just det.
Men han var väl lite kritisk, men han var ju ändå ganska försiktig. Alltså han skrev väldigt snällt, tycker jag.
Ja, men han hade ju faktiskt, jag tycker han gjorde någonting bra, för han hade ju faktiskt gått på det litterära snarare än sakinnehållet. Mm. Samtidigt som han tyckte att Horace blev jävligt generaliserande när han började beskriva kvinnokönet på ett speciellt sätt. Mm. Men han kallade ju kvinnokönet i allmänhet för slumsystrar. Mm. Alltså Horace. Mm. Kvinnokönet är slumsystrar. Ja. Och jag har så svårt att spela offerrollen eller sånt där.
Slumsystrar och benplockerskor. Det är Stefan Kristers nästa fars. På Vallarna. Men... Manus, Horace Engdahl och Katarina Frostensson. Och så ska de försöka göra något kul av det. Och de bara känner för att det här svänger inte alls.
Fan, nu kanske det verkar som en MeToo-situation här inne. För jag knäpper nu upp byxorna. Men det är bara för att jag sitter så framåtböjd. Ja.
Då har de också missförstått MeToo lite.
Och det började väl också ofta med att två personer var i ett rum. Ja. Och under premissen att vi ska prata med varandra. Och att en av dem plötsligt knäppte upp byxorna.
Ja, du menar att det här är precis som MeToo?
Det här är en reenactment av någon slags MeToo-situation. Ja. Tänk dig att det är Stadsteatern vi sitter på nu.
Jag tänker så här, att du kan inte bara liksom så här, säga att det är ett par byxor som knäpps upp. Det, jag tror du måste addera en maktstruktur också. Att du är min chef.
Ja.
Att du, och kanske också att vi är olika kön, eller att du är gay. För att det ska funka.
Okay, men...
Det är för alltså två straighta killar och den ena knäpper upp, funkar inte. Samma samhällsstatus.
Vi leker med tanken med att till exempel du är Elin Klinga.
Ja, skådespelerskan. Uppburna skådespelerskan.
Jörgen Lantz.
Jörgen Lantz?
Björne alltså.
Björne, som nu jobbar på Dramaten.
Ja, exakt. Ja. Jag tror inte han gör det. Han är frilansare som Björne. Mm. Men nu har Jörgen plockat in dig i ett rum för att bara prata lite med dig om det här med att vara i mask, björn i mask och börja knäppa upp.
Ja.
Och plötsligt så är det inte en, liksom en maskdiskussion längre. Nej. Utan det är någonting helt annat.
Men det är en komplicerad situation.
Ja.
För han är man.
Ja.
Och där, bara genom det har han någon slags makt. Att det finns en skräms, det finns ett skrämmande moment att en man är med en kvinna i ett rum och knäpper upp. Det är ju liksom, alltså om det inte är consensual. Så finns det ju något hotfullt i det.
Ja.
Men å andra sidan så är ju Helin Klinga den som är högstatus i rummet. För Jörgen Lantz är ju bara en frilansande
kille i björndräkt. Jan Malmsjö.
Jan Malmsjö.
Ja. Då tänker Elin så, hur fan ska han få fart på den där?
Ja, precis. Ja. Tar han Viagra intravenöst eller? För jag ser inga tabletter här.
Det finns ju någon så här gammal vits som jag inte kommer kunna återge på ett roligt sätt angående MeToo-situation. Där Lennart Hyland är inblandad.
Ja.
Så har du hört den?
Nej.
Lennart Hyland ute och kör bil.
Ja.
Och sen så någonstans i Östergötland. Och sen så kanske Mjölbytrakten. Och där innan i nya E4, till den gamla E4, så står en ung flicka.
Någonstans verkar i höjd med kanske Rökstenen.
Ja, exakt. Ja, men Väderstadstrakten. Ja, men innan Mjölby, om man kommer söderifrån. Kanske kommer från
någonstans,
Göteborg.
Någonstans mellan Ödeshög och Mjölby.
Ja, där kommer Hyland körande i någon slags Ford Anglia.
Mm. Och ni som lyssnar på Acast nu kommer få en länk med den exakta Google Maps-koordinaten.
Ja, det kommer ni. Ja. Där står en ung flicka, 19-20 år.
Mm. Han kommer köra med en Ford Anglia.
Mm.
Av elaka tungor kallad kvart i fem, va?
Ja, eller ståplats för fyra.
Ja, okej. Okay. Ja.
Kvart i fem har jag inte hört.
Det var väl den som hade en sån här helt platt bakruta, var det inte det, eller?
Jo, just den.
Och den kallades kvart i fem för att någon trodde att det var, klockan var kvart i fem, och att de bara tryckte in bakrutan utan att göra någon slags lutning på.
Jaha, det var det sista han gjorde innan han gick hem och tog helg.
Exakt.
Jag fattar. Ja.
Men han kommer köra den här Ford
Anglian.
Han
kommer åka Anglian.
Det kan vara en annan bil som var 45 också.
Det här är innan han är en tv-kändis. Han är fortfarande en radioman. Mm. Så det är, därför tror jag att bilmärket stämmer. Det kan vara 1959. Mm.
Karusellen.
Ja, och även... Ja, precis. Mm. Exakt. Det står en ung lifterska där. Född 30-tal. Mm. Kanske sent 30-tal. 39-40. Så hon är, jag vill säga att hon är 20-19 år. Mm. Mm. Liftar. Hon är på väg kanske till Norrköping. Mm. För vi är på väg norrut. Hylan plockar upp henne. Hon noterar att det är Lena Hyland som kör bilen. Och han säger, var ska du någonstans? Jag ska till Norrköping. Hopp in, säger han, i framsätet. Ganska trångt är det. Och Hyland kör vidare. Och upptäcker då med små sidoblickar på den här unga kvinnan att hon är oerhört attraktiv och ganska ung. Och han är ju i viril ålder och han tänker det här, och det är 50-tal. Så herregud, det är långt före MeToo. Mm. Så Lennart Hyland, och hon noterar också att det är Lennart Hyland, radiokändisen, herregud. Den här den personen som åker runt och pratar med folk med en stor mikrofon. Så Lennart Hyland, han börjar försiktigt knäppa upp byxorna. Men hon sitter och tittar på det omgivande landskapet, det vackra östergötska landskapet som här övergår från slättland till ett mer kuperat skogsland ju närmare man kommer liksom de gamla istidsväckningarna i höjd med Linköping. Mm. Och Hyland gör helt enkelt så att han lyckas lirka fram sin penis, sin halverigerade av liksom suggestionen halverigerade penis.
Radiokuk.
Ja, radiokuk. Radiokuken ligger där på Cheviot-brallan.
Ja.
Mm, han kör bil, ingen bälte.
Nej.
Och så tänker han, nu är den framme. Nu ligger bollen hos henne.
Ja.
Hon sitter och tittar ut. Mm. Och den ligger där. Och så tittar hon till och ser det här. Och han märker att hon ser det. Ja. Och han kör vidare. Mm. Och den darrar till lite så här. Och hon tittar på honom och tittar på den. Och han bara... Varsågod. Det är bara varsågod. Mm. Då böjer hon sig fram, tar tag in och så säger hon, jag ska bara hälsa till mamma och pappa. ja, det är en gammal MeToo-story.
Ja. Skulle du säga att det där är en skröna?
Jag tror att det är inte historia. Ens en skröna, det är en rolig historia. Det var något som min pappa drog för mig en sen kväll 77. När jag var så liten så att jag inte riktigt förstod, vad skulle hon med den till?
Ja. Så att säga. Ja. Men jag tycker den var rolig. Mm. Och den också... Tyckte du det fanns en nerv i storyn när du berättade den?
Ja, men det var väl... Man märker att jag är författare.
Ja, det gör man faktiskt.
På de fantastiska miljöbeskrivningarna. Mm, mm. Att jag inte bara placerar dem i en bil utan att jag liksom sätter det här i ett geografiskt kontext och tidskontext. Alltså sent 50-tal Östergötland, det är liksom... Det doftar Arne Mattsson om den på något sätt.
Jag kände att det var lite Torbjörn Flykt.
Tycker du? Tack! Ja. Tack!
Det känns Torbjörn Flyktigt.
Att jag var noga med geografin.
Ja, men det fanns någon tidsmarkörer och liksom skapade liksom, det fanns en doft.
Ja,
en tidsdoft.
Ja, fan vad glad jag blir. Torbjörn Flykt är ju väldigt noga med också med logiken. Med den, så att tidsaxeln ska stämma till exempel. Inte som i Game of Thrones när plötsligt de skickar iväg några fåglar som med bud 400 mil söderut. Och det, det skulle aldrig Torbjörn Flykt ha gjort, utan han är mycket mer noggrann. Så det var därför som jag valde så här, mellan Rök och Linköping. Vad tar det? 35 minuter. Det är ungefär den tiden det tog för honom att fatta det här beslutet.
Mm.
Ja. Ja, men, men kan vi komma tillbaka till Katarina Frostenson?
Mm.
Man läser ju utdrag i boken, man läser recensioner och texter, man tycker att hon är helt jävla dum i huvudet.
Mm.
Det tycker jag också på ett sätt, även om jag tycker att hon har rätt att skriva sin bok. Mm. Men sen så i en av intervjuerna med henne som jag läste, så sa hon en jävligt bra grej, tycker jag.
Så sa hon en jävligt bra grej, så sa hon så här, men du då?
Hon tyckte att det var så jävla skönt, och hon och Jean-Claude, de flydde över centralstationen till tåget till Paris. Det är ju snyggt.
Ja.
De inte tar en jävla liksom Norwegian flight, utan de tar tåget till Paris.
Ja.
Det är väl värdigt, tycker jag.
Och Greta Thunberg bara Yes!
Ja, ja. Ost! Ja. Eller också så tänkte hon så här, jag friserar historien för jag pallar inte med ett trev till. Det räcker med att jag har läckt och varit ihop den största horbocken i svensk historia. Sen,
jag orkar inte bli flygskammad på det här också.
Nej, jag orkar inte bli flygskammad också. Det går inte. Så jag tog tåget ner. Och hon jämför sin landsflykt med Carl Jonas Love Almqvist landsflykt. Liksom, som, jag vet inte vad det var, en hädelse han hade gjort.
Ja,
okay. De drog väl egentligen bara från ett mediedrev, men också eventuellt kanske de tänkte sig att vi stannar kvar i Paris och slipper han sitta i finkan för det här. Men vad som helst, så kommer de ner till Paris och de går runt i boklådorna runt Seine. De dricker alldeles för mycket rödvin, röker för många cigaretter. De ligger tätt tillsammans på ett hotellrum på skrynkliga lakan, och deras kroppar känner varandra utan innan de är en kropp. Jag tycker det är väldigt vackert. Man förstår ju att det där var en bubbla, som kanske en boost som de behövde i sitt äktenskap också. Som måste ha fått sig en annan törn. Det som jag tycker var fint, som hon sa, det var att hon tyckte det var så skönt att komma bort från Sverige och svensk nyhetsbevakning. Och till den franska nyhetsbevakningen. Även om den inte berörde MeToo i Sverige så mycket, så berör ju den sånt som ventileras i Frankrike. Så säger hon, så de pratade även om sin tid utomlands och hur de följde nyhetsbevakningen därifrån. Och de säger, vi befann oss i ett annat land där man har ett annat sätt att se på den här typen av händelser. Mer skeptiskt och inte tro på nyhetsförmedlingen på samma sätt. Det är i alla fall min erfarenhet av att vara i stora europeiska länder. Det finns inte bara en sanning åt gången, det finns flera sanningar. Och det tycker jag är så jävla bra, faktiskt. Därför att det finns så många aspekter i den här historien som man väljer bort på något sätt.
Jag förstår vad hon menar, jag förstår vad du menar. Men sen, och jag kan för lite om det egentligen, men jag tycker ju kanske att det är en lite grann av en sån här grej man slänger ur sig, att Sverige är ett så litet land och vi kan bara diskutera en sak åt gången. Och man hör det så ofta.
Ja, en sak åt gången, men vi kan bara ha en vinkel åt gången.
Men stämmer det verkligen då?
Jag tycker att det stämmer. Jag tycker på något sätt att det bygger väldigt lätt ett konsensus. Även när man är, om man tar en sån här fråga som kulturprofilen, så han är ju dömd i domstol. Så det är ingen snack om saken. Man ska inte misstro rättssystemet. Men man förhöll sig till honom som att han var helt skyldig medialt. I varje fall i etablerade nyhetsmedier, även före domen. Det fanns inga röster som balanserade. Det som händer under en rättegång, det är att man försöker balansera, se och vända och vrida på någonting. Intellektualisera ett förlopp. Men det gör man ju inte medialt, tycker jag. Alltså det, och jag tänker inte så här starta någonting som får det verka som att jag misstror medier och pratar om fake news, men jag tycker att det är synd att vi är så fast.
Men du har en Swish-kampanj nu och du ska sitta och göra intervjuer från din bil.
Oberoende journalistik, och det finns vissa saker jag lackat ut.
Du ska åka ut i utanförskapsområden och skrikprata om olika saker. Men du har full tillförsikt inför medias lösning.
Nej, men jag tänker att media har en bild, jag kanske har en liten annan bild. Den måste få luft.
Den måste få luftas.
Ja, den måste få luftas.
Och men hur långt är du från att vara en sån skrikande Swish-journalist, skulle du säga?
Det måste vara ett enormt avstånd.
Det är ett enormt avstånd.
Alltså, det är längre från det än från att ha en trea i Paris. Faktiskt. Nej, men alltså, fan, det är klart att jag inte är någon jävla Joakim Lamotte.
Det är
så härska teknik från din sida. Så fort jag försöker säga så här, är det alltid så som det står? Då blev jag Joakim Lamotte.
Nej, det var inte min mening. Du måste extrapolera lite grann. Så.
Ja.
Nej, men okej, så här då. Men hur stor del av att du är lite sympatiskt inställd till Katarina Frostenson har att göra med att du tyckte att hon var lite het 1994?
Stor del.
Jag älskar att det svaret kom så snabbt. 100% ärlighet där alltså.
Ja,
men vad kul. Nej, men kul. Men det är väl... Det må väl ha hänt, tänker jag. Vi är ju inte mer än människor.
Nej, vad fan.
Nej.
Kom igen.
Nej.
Men jag skrev ju en dikt 1992. Som
handlade om Katarina Frostenson. Kommer du ihåg den?
Jag kommer ihåg den. Den handlade om att jag egentligen bara satt hemma framför tvn och kollade på MTV. Och sa till mig själv att jag får sluta sitta och sappa runt där. Fan, ikväll är det ju läsning på forum. Jag drar dit. Jag kanske blir ihop med Katarina Frostenson. slutade den.
Så var dikten?
Ja. Ja. Den ligger i någon byrålåda någonstans. Ja.
Den är ju redo för att ges ut, kan jag säga.
Ja, jag vet inte. Den håller inte samma, den har inte samma litterära spänst som Nej. Frosten som själv.
Tycker du ska ge ut den på eget förlag?
Tycker du?
4 meter förlag. Kan vi ge ut våra allra mest pinsamma, cringiga ungdomssynder?
Ja, och nu går det förbi en stor hund där bakom. Ja,
Sigelreagerar. Ja, det gör du rätt i.
Ja. Det var ett litet vinigt avsnitt, känner jag. Jag vinade ju på lunchen och hoppas att inte folk tror att jag är någon slags Joakim Lamotte-kille som försöker liksom relativisera skuldfrågan i fallet Jean-Claude Arnault.
Men jag tycker att ingen kommer tycka.
Men jag tycker ändå att om man är förälskad i en person och stå på den personens sida, så har man också rätt att skriva en bok. En bok som man ger ut med en ansvarig utgivare och med sig själv som namn, som man rätt att egentligen skriva vad som helst. Mm. Så det är ingen liksom inte uppviglar till brott. Mm. Och det är klart att hon kränker ju en annan person här genom att kalla dem för benplockerskor. Men jag tycker ändå att det är liksom, det är okej, hon måste få försvara sig, hon måste få visa känslor. Det är ändå hennes liksom, det här är hennes forum, tycker jag.
Ja, men det är hennes liv.
Mm. Så det blir kul att läsa den i alla fall. Mm. Inte bara läsa utdrag på Facebook.
Nej. Mm. Men då är mitt nya förslag att du läser Frostensons bok. Mm. Jag läser Horas bok. Mm. För den är ju bara 100 sidor. Mm. Kanon. Det är liksom en liten aforismsamling.
Ja. Ja.
Och sen pratar vi om det.
Det gör vi.
Vi träffas, vi har en liten bokcirkel.
Det blir skitbra.
Ja. Mm. Du, Anders, vill du plugga någonting inför sommaren sen? Kommer det hända någonting de närmaste veckorna?
Jag kan bara säga att jag har faktiskt beställt hem massa böcker, Familjen Knyckerts böcker. Det finns ju Familjen Knyckerts och Födelsedagskuppen, Familjen Knyckerts och Gulddiamanten, och Familjen Knyckerts och Snutjakten. Och om man känner att man inför sommaren vill att ens barn ska med sig lite ett bokpaket i baksätet på bilen eller i tältet eller i den hyra stugan någonstans på Orust, så kan man kontakta mig via mail på asparring@gmail.com, så kan man få ett signerat exemplar skickat till sig för den facila summan av 160 kronor inklusive porto.
Mm. Om man köper alla tre då, finns det någon rabatt då?
Jag har inte tänkt på. Nej. Jag tycker att det är väldigt, jag ligger så otroligt lågt över F-priset, så att jag, det är nästan en förlustaffär ändå. Så nej. Då blir det 160 gånger 3. Det vill säga 80 gånger 6. Mm. Det vill säga 420, va? 420 blir det då. Mm. Nej, 480. Du då?
Jag har ingenting att plugga.
Nej.
Jag tycker att man kan följa mig på sociala medier. Fritz och Fritzons med Z och S på både Instagram och Twitter.
Mm.
Försöka jobba på.
Mm.
Twittrade idag till exempel. Mm. Jag kan läsa upp vad jag twittrade idag. Mm. Då lät det så här på min Twitter. Då lät det så här. Man måste ändå beundra Adaktusson. Han har alltså arbetat på SVT drygt 30 år utan att avslöja att han är en Nazgul. Tack för att du skrattade. Och tack för att ni lyssnar.
Ja, tack.
Hejdå.
Pojken och flickan på Drottningtorget ser de kysser varann. De blundar för bussar som kör förbi som bara älskande kan. Och din syster sa, det där går aldrig bra. Och vi två tog ett tåg från en stukande stad. Där satt vi hand i hand, tätt tryckta mot varann. Vi märkte inte ens hur septemberskogen brann. Fick inga löften med oss på färden. Det var du och jag mot världen. Så var det då, så är det nu. Du och jag mot världen. Alltid jag och du.
Tired of ads intruding into your favorite comedy podcasts? Good news! Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Dive into a world of laughs by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/comedyadfree. That's amazon.com/comedyadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Need new glasses or want a fresh new style? Warby Parker has you covered. Glasses start at just $95, including anti-reflective, scratch-resistant prescription lenses that block 100% of UV rays.
Every frame's designed in-house with a huge selection of styles for every face shape. And with Warby Parker's free home try-on program, you can order 5 pairs to try at home for free. Shipping is free both ways, too. Go to warbyparker.com/covered to try 5 pairs of frames at home for free. warbyparker.com/covered.